Rysslands president Vladimir Putin har hållit hov igen i en årlig livesändning där han låter vanliga ryssar ringa in och berätta om sina våndor och ställa frågor till presidenten som han sedan besvarar med lugnande ord och försäkringar, ibland i alla fall, om att han ska ta sig an de här problemen och lösa dem åt den här oroliga samtalsdeltagaren. Kerstin Kronvall, du har sett ett antal av de här under åren, kan man väl säga. Hur skulle du säga att tonen och stämningen var jämfört med tidigare år? Märkte man någon skillnad på världsläget nu?
Jag tycker inte att det var någon skillnad egentligen. Putin betedde sig som han brukar och tv-sändningen gick annars som den brukar. Men de hade överraskande mycket tekniska problem och det var mycket schabbel och många samtal, sådana videosamtal till sådana som ville ställa frågor som de måste ta på nytt för att till exempel man inte hörde det som personen på videon sa eller någonting sånt här. Så att det var egentligen det mest överraskande under gårdagens megalomaniskt långa sändning.
Fyra timmar alltså, vi ska gå in på det. Du lyssnar alltså på nyhetspodden här tillsammans med Kerstin Kronvall, Svenska Yles medarbetare med fokus på och gedigen erfarenhet när det gäller Ryssland. Och vi ska alltså tala om Vladimir Putins så här årliga showen egentligen, kanske man kan säga. Det är ett slags ring-in-program, rings och svarar vi typ med ryska folket och Putin i någon slags märklig dialog med varandra. Men Kerstin, bara för att etablera det här lite nu så att folk som absolut inte har en aning om vad jag snackar om nu lite får ett grepp om vad det här. Kan du beskriva så där hur det ser ut och hur det här liksom fungerar lite kort?
Jo, det fungerar så att ungefär en vecka innan Putin tänker sätta sig framför tv-kamerorna så börjar en intensiv reklamkampanj där man berättar att han kommer att svara på frågor och befolkningen i Ryssland ges möjlighet att på olika sätt ställa frågor. Det här har förändrats under årens lopp. Först var det bara att man kunde ringa till ett telefonnummer och ställa sin fråga, men numera med teknikens utveckling så kan man banda in en video och göra den här frågan eller skicka den per sms eller skicka den per svar på en sajt och så här. Och så samlar då en jättestor stab in de här frågorna, analyserar dem, plockar in dem i olika fack så att frågor som handlar om säkerhetspolitik slås samman och frågor som handlar om socialpolitik eller fattigdom slås samman. Och sen väljer staben ut ett antal frågor som faktiskt ställs till presidenten under den här tv-sändningen. Och vissa personer får också komma in i sändningen direkt och ställa frågan och föra en dialog med presidenten. Och det brukar komma in, enligt Putins stabs uppgifter, så brukar det komma in massor av frågor. Nu hävdar man att det kom in över 2 miljoner frågor. Och det är helt möjligt att det gjorde det. Men under tv-sändningen så hör man då några tiotal.
Och hela det här scenariot är ju lite speciellt. För sen när den här liksom väl går av stapeln, så det är någon slags blandning mellan en sån här war room som man kan se i någon amerikansk film, där liksom staben sitter runt ett runt bord och sen är en stor skärm på väggen och en slags typ sån här, vad ska jag säga, tv-underhållning. För han har ju liksom två kvinnliga då, sån här medankare som sitter liksom och är någon slags programvärdare i det här sammanhanget, och så sitter de framför den här gigantiska skärmen då där det kan komma in folk. Den här årets upplaga var alltså 4 timmar lång. Du satt igenom hela den här liksom maratonsändningen, men skulle du säga att det här är liksom, är det här allvarligt eller är det mer underhållning just?
Det borde och. Det är klart att det finns väldigt mycket allvar i det här, och det stora allvaret kanske inte ens syns till tv-tittarna och förmedlas till dem. Det stora allvaret i det här är ju det att Putins stab samlar in över 2 miljoner människors åsikter om läget i landet just nu. Och det här är ju en enorm opinionsundersökning egentligen, och den kan ju sen makthavarna använda på olika sätt. De får veta väldigt mycket om stämningarna i landet, om vilka frågor som engagerar, om vilka frågor som väcker kritiska tankar, för även om de kritiska frågorna inte kommer fram i tv-programmet så finns de ju där i alla fall. Finns det ett allvar i det förstås också, att vissa personer verkligen får ställa en fråga till presidenten, blir tröstade, får veta att de kommer att få hjälp av honom. Det här ger ju en sån här nog falsk men ändå stämning att det finns någon som bryr sig om hur det går för mig, den lilla enskilda medborgaren i det jättestora landet Ryssland. Och sen är det ju förstås underhållning. Man märker på alla sätt att president Vladimir Putin själv älskar de här sändningarna. Han tycker om att sitta i direktsändning, han tycker om att vara den här hjälpande landsfadern som skäller ut guvernörer som inte sköter sig och lovar hjälpa enskilda medborgare i väldigt små detaljerade frågor. Plus att han tycker väldigt mycket om att sitta inne med enorma mängder detaljkunskap. Han bollar med olika siffror under hela sändningen och det finns procenttal och det finns årtal och det finns allt möjligt som han kan ta till och visa hur han liksom är på toppen när det gäller att hantera vilken fråga som helst som kan förekomma i det ryska riket.
Alltså så här, överlag, om vi nu bara ska ta årets show och titta på den, bedömer du överlag att det kom någon som helst överraskningsbollar för honom? Eller var allting sånt där att Putin kunde verkligen besvara allting och hade full kontroll? Liksom, fanns det något ämne där han blev liksom lite tagen?
Självklart kommer det inga överraskningar. Det här är väl regisserat, det här är planerat, det är helt klart att det redan på förhand har man valt ut vilka frågor, vilka typer av frågor, vilka ämnen som ska komma upp. Och det är ju sen en blandning mellan storpolitik och personliga frågor till presidenten. Och det här är mycket, mycket väl regisserat och mycket väl planerat.
Om vi lite bara kort ska försöka gå in på ungefär då, vad skulle du säga att de övergripande temana var i årets upplaga så att vi får lite grepp om vad det är för typ av frågor man diskuterar här?
Det allra viktigaste bedömer jag att vara det att han ville uppmana det ryska folket att vaccinera sig mot covid-19. Vaccinationsfrågan fick väldigt, väldigt stor plats i programmet. Det gick mycket tid. Det var det första ämnet som togs upp. Och det togs upp på väldigt många olika sätt. Både på det personliga planet där Putin då bekräftade att han själv har tagit det här vaccinet och att han inte har fått några följdsjukdomar av det och väldigt detaljerade frågor kring hur man kan må efter att man har fått sin vaccinationsspruta. Det var definitivt det absolut viktigaste. Jag tror till och med att det var det enormt dåliga coronaläget i Ryssland som gjorde att Putin ordnade den här sändningen just precis nu. Sen, det är klart att det är viktigt det han säger om Ukraina till exempel, där han utan att använda ett enda hotfullt ord uppträdde på ett sätt som man nog kan betrakta som hotfullt när han upprepade det han ofta tidigare också har sagt, men fortsättningsvis så upplever jag det som hotfullt när han betonar att ukrainare och ryssare är ett folk. Man kan inte riktigt veta vad han sätter in. Vilka budskap han sätter in i det här och vad det berättar om hans planer för framtiden. Sen fick han frågan om han kommer att utse sin efterträdare. Och frågan var formulerad så att den tidigare presidenten Boris Jeltsin hade utsett Putin till sin efterträdare. Kommer Putin också att utse någon? Och då fick den här frågeställaren en lång föreläsning om hur det minsann inte var så att Jeltsin utsåg Putin, utan Putin råkade vara premiärminister i Ryssland när Jeltsin blev oförmögen att sköta presidentens jobb och därför hoppade Putin in och det var det ryska folket som valde honom. Och det ryska folket ska också välja den nästa presidenten. Men sen hävdade han att i alla länder i hela världen är det så att den sittande presidenten ger råd till folket om vem han skulle anse vara en god efterträdare. Han nämnde inga namn, men man kan ju gissa att det kittlar lite i kinderna på många av hans närmaste medarbetare i Kreml.
Det låter ändå som ganska stora frågor vi snackar just om pandemier och det är liksom geopolitiska betänkligheter och just eventuella liksom maktskiften. Vad fyller den här frågestunden för funktion då jämfört med till exempel om han skulle hålla det här, eller det, han har ju ett årligt tal också där han liksom pratar om så att säga Rysslands visioner och framtid. Att är det här liksom bara till nu för att stryka Putins ego och samla lite just som du nämnde tidigare någon slags allmän sån här pollinginformation om vad folk tycker och tänker, eller finns det någonting mer bakom det här?
Det är svårt att säga. Alltså, jag tror att det fyller den funktionen att vi ser ju aldrig egentligen Putin svara på journalisters frågor. Det förekommer inte sådant annat än under den stora presskonferensen. Och det här är då en möjlighet för människor att Om jag nu ska säga det elakt och så som jag tänker, så är det här ett sätt att leka demokrati. Man låtsas, man visar upp en bild där befolkningen, medborgarna, har oerhört stora möjligheter att vara i direkt kontakt med presidenten och han tar sig an deras frågor. Det ger en bild av att Putin verkligen bryr sig om människors små bekymmer. Eventuellt gör han det, men ett stort land har många bekymmer och det blir också en sån här, den här långa tv-sändningen med alla de frågor som kommer upp blir också liksom ett bakslag på sätt och vis för Putins strävan att visa upp en god bild av Ryssland, eftersom absolut största delen av frågorna handlar om mycket svåra liksom såna här strukturella problem som skolor som rasar sönder, vägar som inte håller måttet eller inte syns i landskapet, eller om fattigdom, om dåliga löner, höga boendekostnader, höga matpriser. Det, liksom den allmänna bilden av den här helheten blir att Ryssland är ett ruskigt uselt land att bo i.
Så att lite så där motverkar syftet, för jag får ändå intrycket att om du har liksom en förgallrad batteri av frågor med folk som säkert har kollat, så jag antar att de inte låter vem som helst linka igenom de här liksom live feedsen heller. Och det inte finns någon som helst kritik liksom som kommer fram överhuvudtaget på det här, så är det så att Putin egentligen kanske skulle vilja slippa de här egentligen? Eller gör man det liksom för att man måste, för att det har blivit en tradition?
Nej.
För det har väl pågått i 19 år, förstår jag.
Nej, han gör det för att han älskar det. Han tycker helt enkelt jättemycket om det här. Och Putin har gjort olika försök att under sin långa tid vid makten, så har han gjort olika försök att etablera kontakt, direktkontakt till väljare och till befolkningen. Men det har visat sig att han är dålig på att träffa folk öga mot öga. Det hände till exempel för, nu minns jag inte hur många år sedan det är, men långt över 10 år sedan, så gjorde han ett försök att gå ut bland studenter i Sochi, i den här hans sommarstad vid Svarta havet. Och när han gick ut bland de här samlade studenterna, så var det en ung student, en flicka, som satt sin hand på hans handled. Hon helt enkelt tydligen ville röra honom eller ville få hans uppmärksamhet. Och helt utan att tänka, som en ryggmärgsreflektion, så smällde han till hennes hand. Det syntes i direktsändning, det klipptes bort sen och förekom inte efter det, och det var före de sociala mediernas tid, så att det försvann ganska snabbt, det blev ingen stor diskussion om det här. Men det visar att han klarar inte av den här direktkontakten, han tycker helt enkelt inte om när folk kommer honom fysiskt för nära. Sen gjorde han ett annat försök lite senare, han gick ut på Röda torget i Moskva och där mötte han en liten pojke med sina föräldrar förstås och så här, och Putin verkar tycka om barn, och så gjorde han en jättedumhet. Han gick fram till den här lilla pojken, eller om pojken kom fram till honom, och så lyfte Putin upp pojkens blus, skjorta, och pussade honom på magen. Och det här väckte sen en jättestor debatt, för att det här blev liksom, kunde tolkas på så väldigt många olika sätt. Och uppriktigt sagt så tror jag helt enkelt att Putin gjorde det han tycker om att göra med små barn i sin familj. Alltså, man pussar sina små barn på olika ställen på kroppen utan att det har någon som helst liksom negativ klang, eller att det finns något obehagligt i det. Men man gör inte det som ett stort lands president publikt. Så de här två försöken har visat att han är orusad på att träffa folk fysiskt, men han är suverän på tv. Han trivs med det, han tycker om att sitta framför kameran, han tycker om att tala med folk på avstånd, han kommer ihåg deras namn, han är väldigt empatisk i den här situationen. Och sen tycker han lite om att bolla med de här programvärdarna. Nu var det två unga kvinnor och han såg ut att njuta av deras skönhet också. Ibland hade det varit en kvinna och en man. Och han tycker alltid om att liksom lite mixtra om i de planer de här programvärdarna har. Och sätta stopp på dem och säga att stopp, nu går vi inte vidare, nu vill jag fortsätta på det här. Och vänta ett ögonblick och så här. Så att han tycker om att vara i den här ledarrollen också framför tv-kameran.
Så där folk på gatan då, om man bortser från den här liksom polerade miljön i den här liksom situationen. Så vad tycker liksom folk om det här spektaklet, liksom vanliga människor?
Men jag gick omkring i Moskva förra veckan när jag var där och frågade människor om det här, och många var väldigt ointresserade. Vissa hade frågor till honom, och enligt sådana här mediauppgifter så skulle 35% av ryssarna ha sagt att i någon utfrågning har sagt att de tänker titta på den här sändningen, och 15% av ryssarna skulle ha svarat att de vill ställa Putin en fråga, så att intresse är inte särskilt stort. Och det är ju alltid svårt att bedöma. Jag menar, jag gick runt på gatan och frågade av helt obekanta människor och fick olika svar, och de flesta var ointresserade och tyckte att det inte var någon idé med det här, eller sa klart och tydligt ut att det är ingen idé att ställa en fråga, att man kan råka illa ut om man ställer fel fråga, att det är bättre att hålla inne med de frågor man har. Det är också så typiskt för att de flesta människor, faktiskt de flesta människor i Ryssland, är ointresserade av politik. De helt enkelt tycker att det inte fyller någon funktion för dem att följa politiska frågor.
Så lite av en show för folk som redan är liksom frälsta.
Och för utländska journalister.
Ja, just det. Så det är lika mycket en show så att säga, för utriket.
Det är klart att det är en show för alla som följer det ryska samhället, och precis lika mycket för inhemska journalister, men också för oss utländska journalister. Och det har att göra med just det här att man så oerhört sällan hör Putin svara på en enda fråga. För vi ska också komma ihåg att det normala i rysk tv, varje dag i ryska tv-nyhetssändningar på de stora riksomfattande kanaler, så ser vi Putin sitta vid sitt arbetsbord med någon minister eller hög tjänsteman framför sig, och Putin ställer frågor till den här personen. Det är så man är van att se Putin, alltså han är den som ställer frågorna.
Som sagt, 4 timmar. Är det någon del som du tycker att du skulle vilja liksom lyfta upp som vi kanske inte riktigt ser så där komma ut sen, för att det drunknar i just de här liksom Ukraina-frågorna och corona-frågorna och sådär?
Det som jag tyckte var lite roligt var när han fick en fråga om vad han läser. Och då svarade han lite bredare än så. Han sa att hans favoritbok är Krig och fred. Och hans favoritmusik är Tchaikovskis första pianokonsert. Och ytterligare så är hans favorit en barnsaga, alltså en saga som heter Pannkakan. Och pannkakan går ut på att en pannkaka rymmer från stekpannan, och sen möter den olika figurer, och sen litar den på en figur. Jag vill minnas att det är en rev som den litar på, och då slukar reven den här pannkakan, eller den figur som slutligen då avslutar den här boken. Och här sa Putin ytterligare att det här ska hans medarbetare tänka på, att de ska inte låta sig luras, för då kan de bli uppätna. Så det här fanns som en sån här liten knorr i den här sändningen, och kanske en liten varning till hans närmaste medarbetare och politiska konkurrenter kanske också, att det gäller att välja vem man lyssnar till om man ska överleva.
Tack så mycket, Kerstin Kronvall, medarbetare alltså med fokus på Rysslands frågor. Du har lyssnat på Nyhetspodden. Jag heter Thomas Selén. Fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också.